Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om hur spanskt IPTV splittrar internet. Ja, det var väl ett ämne som jag inte riktigt såg framför mig att jag skulle prata om när jag började med bli säker på den.
Ja, och ett ämne som jag hade hoppats att vi inte skulle behöva prata om, men som vi nu har goda skäl att prata om. Framförallt för att det här är ett problem som kan komma till Sverige. Så i veckans huvudämne av Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen, ska vi fundera på vad egentligen CDN-nätverken kan få som konsekvens om de börjar blockeras.
Ja, och detta avsnitt är ju spelat den 24 april, släpps den 25 april. Och vi hoppar tillbaka, skulle man ändå kunna säga, med en liten snabbis här. Vi ska prata om Microsofts tillbakablick som nu är tillbaka. Det namnet är inget bra. Vad heter det på engelska?
Microsoft Recall på engelska.
Mycket bättre.
Ja, men Microsoft kallar det tillbakablick på svenska. Och det är ju den funktionen som vi pratade om för typ ett år sedan. Att skulle komma till Microsofts Copilot Plus-datorer, du vet de här datorerna som är gjorda specifikt för AI, att de ska ha extra AI-funktioner. En funktion som kritiserades mycket av säkerhetsbranschen på grund av de konsekvenser som den skulle kunna få. Funktionen är ju tänkt att användas för att spela in det som händer på skärmen för att ge dig som användare ett enkelt sätt att backa tillbaka och kolla på vad du har gjort historiskt. Microsoft beskriver det så här på sin webbplats.
Tillbakablick kan du söka efter innehåll, inklusive både bilder och text, med hjälp av de ledtrådar du kommer ihåg. Försöker du komma ihåg namnet på den hållbara restaurangen du såg förra veckan? Fråga bara tillbakablick så hämtas både text och visuella matchningar för sökningen, automatiskt sorterat efter hur nära resultatet matchar sökningen. Tillbakablick kan till och med hoppa tillbaka till innehållet du såg.
Mm. Och det där misstänker jag att det är lite maskinöversatt av Microsoft där. Det här är en funktion som när den presenterades fick många skrämselrubriker, och vi dedikerade en nyhet i podden till att prata om att det här handlar alltså inte om att någonting, det är inte data som Microsoft laddar upp till molnet eller liknande, men givetvis finns risken för att de skulle kunna slå på någonting sånt i framtiden. Men innan vi går in på själva nyheten kring det som har hänt nu, är det här någonting du efterfrågar, Peter?
Jag är inte helt säker på vilket problem som Microsoft vill lösa här faktiskt.
Jag tycker också att det känns lite som att de har kommit på en lösning på någonting som egentligen inte så där jättemånga efterfrågar. Och frågan är det här någonting som faktiskt är värt att använda med tanke på riskerna? För tänk hur pass allvarligt ett dataintrång skulle kunna bli i så fall. Alltså om du får din dator infekterad, så mycket information som hade kunnat stjälas. Men Microsoft tror att det här är någonting som användare efterfrågar, och de säger att nu kommer det här lanseras senare under 2025 enligt webbplatsen. Ars Technica har kollat på den senaste förhandsversionen, som då är troligtvis den version som kommer börja rulla ut till de användare som har Copilot Plus-datorer, vilket vi ska säga inte är jättemånga än så länge. Och då har Ars Technica bland annat noterat de här förbättringarna. Först och främst det som jag efterfrågade i poddavsnittet vi gjorde, nämligen det här är någonting som inte är påslaget som standard, utan någonting som du kan slå på om du vill det. När du startar upp din sån här Copilot Plus dator första gången, då får du frågan om du vill aktivera det här. Sen så har de också gjort så att om det finns två stycken fönster på skärmen samtidigt, där ett av fönstren är ett sådant fönster som inte ska spelas in, till exempel ett fönster som är inkognito-läget i en webbläsare. Det indikerar för den här funktionen att inte det fönstret ska spelas in. Men bara av att det nu finns ett sådant fönster på skärmen så spelas inte skärmen in överhuvudtaget. Sen har Microsoft också försökt förbättra filtreringen av känslig information så att inte bankuppgifter, betalkortuppgifter och lösenordshanterare ska fastna i de här inspelningarna. Men Ars Technica konstaterade att på bara 5 minuter så kunde de hitta undantagsfall. Och sist men inte minst, kanske absolut viktigaste, Microsoft har kommit på, vi borde kanske kryptera den här datan. Något de inte gjorde i den första förhandsversionen. Då låg det bara krypterat på datorn, alltså datorns krypterade lagring. Men det var lagringsytan som var krypterad, inte den insamlade informationen. Så förbättringar ser vi här fortfarande. Kommer jag slå på den här funktionen om jag erbjuds den? Nej, det kommer jag inte. Men det kanske finns någon som tycker att det här verkar vara en bra idé. Och då har Microsoft nu åtminstone vidtagit lite förändringar för att göra problemen med den här funktionen mindre. Men jag kan ju inte tänka mig att det finns ett enda företag någonstans i världen som överhuvudtaget överväger att slå på den här.
Jag kan inte tänka mig att det finns ett endast företag runt om i världen som ens överväger att köpa en Microsoft Copilot-dator. Eller förlåt, det är ju inte Microsoft som gör de här datorerna, de har det också, men det är alltså ARM-baserade datorer som ju då inte riktigt kan integreras i företagets verksamhet på det normala sättet. Så att ja. Det är väl lite tveksamt.
Och det är ju av kompatibilitetsskäl, men det ska läggas till att det här är alltså inte uteslutande ARM-datorer på sikt, utan även de traditionella Intel och AMD-baserade datorerna kommer att få de här funktionerna. Det är bara det att det är ARM-datorerna som är först ut med dem.
Vi går vidare och pratar om, och här gäller det att få det rätt ordning då, problematiska varningar för Bluetooth-risker. Det är alltså inte Bluetooth-riskerna som är problematiska, utan det är varningen för det.
Ja, och nu är vi tillbaka till en sån här icke-nyhet. Och jag stör mig på icke-nyheterna, för de tar ju tid från sånt vi annars hade kunnat lägga på att prata om riktiga nyheter. Men eftersom det här har fått så pass stor spridning i Sverige så måste vi kommentera den här icke-nyheten. TV4 slog i förra veckan upp rubriken "Så kan du avlyssnas med vanliga Bluetooth-inställningen i mobilen." Och deras politiska kommentator Marcus Oskarsson skrev på sin egen bloggsida, citat: "Skarp Bluetooth-varning utfärdas. Hela Sverige uppmanas att agera." Slutcitat. Och här ser vi ju, det här är någonting jätteallvarligt som måste ha upptäckts. Och det är någonting som motiveras i Marcus Oskarssons artikel, där han skriver att, citat: "Enligt rapporten 2024 IoT Security Landscape Report utsätts Bluetooth-enheter i hemnätverk för i genomsnitt 10 attacker varje dygn." Slutcitat.
Oj, det är ju rätt allvarligt. Då måste det alltså stå någon.
Då måste det alltså stå någon, alltså, en angripare någonstans runt om svenska hemmen, fullt med sådana här, du vet, brittiska rökrocks- och hattutrustade spioner. Så runt omkring i hemmen och attackerar
hem
hela tiden.
Om du ska hinna tiata, eller säger du hinner nog med ett helt bostadsområde, tänker jag, om du springer runt.
Men kollar vi i citatet, förlåt, kollar vi i pressmeddelandet som han baserar den här artikeln på, då ser vi att där finns det en medveten vilseledning som jag tror att det är anledningen till att det har tolkats på det här sättet. För i själva pressmeddelandet så står det så här: "Bluetooth kan inte enbart utnyttjas för att äventyra en telefon eller bärbar dator. Smarta hemmet-enheter är också potentiella mål. Rapporten 2024 IoT Security Landscape Report visar att enheter i hemnätverk utsätts för i snitt 10 attacker varje dygn." Slutcitat. Hängde du med på vad som hände där?
Ja. Den gick ju från Bluetooth. De här 10 attackerna var alltså inte lokala Bluetooth-attacker, utan de kom ju utifrån då.
Precis. Pressmeddelandet börjar med att prata om Bluetooth men skiftar sen fokus till attacker mot IoT-prylar, uppkopplade smarta hemprylar. Och mycket riktigt, i den här rapporten 2024 IoT Security Landscape Report så står det att, citat, Home network devices see an average of 10 attacks against connected devices every 24 hours, slutcitat. Alltså nätverksenheter får, hemnätverk får sådana attacker i genomsnitt var, förlåt, 10 sådana attacker varje 24 timmar.
Vem skickar ut ett sånt vilseledande pressmeddelande?
Ja, föga förvånande så är det säkerhetsföretaget inom citationstecken NordVPN. Och vi har pratat om NordVPN många gånger tidigare. Bara i den här svenska podden har vi avslöjat hur de använder marknadsföring som strider mot marknadsföringslagen. Och hur de vid två tillfällen har spridit myten om att mobilen tjuvlyssnar på en i syfte att visa relevanta annonser. Jag vet inte varför någon fortfarande läser någonting som publiceras från NordVPN. Men oavsett vad så har ju det här nu spridits. Och rekommendationen från NordVPN har upprepats. Och NordVPNs uppmaning var, citat, stäng av Bluetooth. Att stänga av Bluetooth när det inte används minskar risken avsevärt för att exponeras för attacker, slutcitat. Och de pratar bland annat om hur du ska vara rädd för att ringer samtal via din mobiltelefon, stjäl din kontaktlista eller infekterar din mobil med skadeprogram. Det här är alltså hypotetiska attacker som skulle kunna ske om det är så att du, låt oss säga som så här, du sitter på tunnelbanan, Peter. Mm. Och på tunnelbanan så väljer du att börja para ihop din mobiltelefon med någonting och råkar para ihop den med någon annans enhet för, som försöker attackera dig just vid det tillfället, vid den stunden. Men det här är ju inte någonting som går att göra över internet. Det här kräver, som du var inne på tidigare, fysisk närvaro. Så det här är alltså risker som bygger på antagandet att såna här brittiska rökrocksskurkar sitter någonstans hyfsat nära dig och väntar bara på, och nu kommer Peter snart att para ihop idag händer det, idag kommer han para ihop någonting. Ja. Och då kommer jag kunna lura honom och koppla ihop hans mobil med min lilla attackpryl istället.
Poängen är ju att bara för att Bluetooth är igång så finns det ingen attackyta ju.
Vi ska säga som så här, ja, sen för att nyansera det lite, det har funnits sårbarheter i Bluetooth-implementationer som har kunnat utnyttjas. Så ifall det hade varit så att jag hade sprungit runt med min PDA, min Scion Revo, den hade inte Bluetooth, min HP iPack, min PDA, alltså det vi hade före smartphones. Då hade jag kanske stängt av Bluetooth i den med tanke på att det har upptäckts mycket sårbarheter genom åren. Men det viktiga här är ju bara att ha din mobiltelefon uppdaterad. Det här är dessutom inget nytt. Alltså i poddavsnitt 8, nu spelar vi in poddavsnitt 297. I poddavsnitt 8 fick vi den här frågan första gången och då förklarade jag att nej, jag stänger inte av Bluetooth på min mobil. Jag ser till att hålla min mobil uppdaterad för att risken för att utsättas för sådana här attacker och då inte upptäcka den här karaktäristiskt rökrock och hattutrustade spionen som sitter två stolar framför, den är så liten att vi behöver inte oroa oss för den. Och Peter, när du är ute och reser,
ja,
brukar du då passa på att stänga av Bluetooth?
Nej, då funkar ju inte mina hörlurar bland annat.
Nej.
Och inte heller om jag kör bil så funkar ju inte CarPlay.
Nej, men om du hade stängt av Bluetooth, då hade du ändå inte stängt av Bluetooth. För vad händer när man stänger av Bluetooth på en iPhone som Peter har? Jo, läser vi vad som står på Apples webbplats. Citat. Öppna kontrollcenter på din iPhone, iPod Touch eller iPad och tryck på Bluetooth-knappen. Symbolen tonas ner och enheten kopplas från tillbehören den är ansluten till. Förutom Apple Watch, Instant Hotspot, Apple Pencil och kontinuitetsfunktioner som handoff. Slutcitat. Vad innebär det?
Att den avslutar kontakten med enheterna och du kan inte para ihop en nytt. Men egentligen är det igång i bakgrunden.
Precis, Bluetooth är likväl fortfarande igång. Det stänger inte av Bluetooth om man stänger av Bluetooth i de citationstecken via kontrollcenter. Och dessutom, vad händer klockan 5 varje morgon på en iOS eller iPad OS-enhet?
Ja, det sätts igång då automatiskt. Ja,
då återaktiverar Apple det. Eftersom så länge som du har en uppdaterad mobiltelefon så är det inte en risk att ha Bluetooth aktiverat. Och anledningen till att jag blir så irriterad på företag som NordVPN som går ut med sådana här varningar och för den sakens skull att de här varningarna sen fortsätter spridas, det är ju att det stjäl fokus från det som egentligen behöver göras. Alltså, finns det hypotetiska risker att drabbas av attacker via Bluetooth? Ja. Behöver allmänheten oroa sig för det? Nej. Behöver allmänheten springa runt och stänga av Bluetooth på sina mobiler? Nej. Det behöver de inte. För risken är så pass låg. Och när det kommer till rekommendationer som vi ger för att stärka säkerheten, då finns det liksom inte utrymme att skydda sig mot precis allting, utan man ska skydda sig mot de saker som det är värt att faktiskt lägga tid på. Så om det är någonting som är värt att poängtera med anledning av det här, så är det: håll din mobiltelefon uppdaterad.
Som vanligt.
Ja, och det är samma sak som när de sprider myten, alltså när NordVPN sprider myten om den tjuvlyssnande mobilen. Det skäl ju fokus från att de som värnar om sin personliga integritet faktiskt gör någonting för att förbättra den. Istället för att oroa sig för saker som då dessutom är rent av falska, så bör de se till att till exempel ha en integritetsvärnande webbläsare, att säga nej när mobiltelefonen frågar ifall det är okej att appar spårar mellan olika appar och webbplatser. Så ja, mycket tråkigt att se. Men nu har vi då i alla fall en gång till, för jag tror inte vi har pratat om det här sen avsnitt 8, förklarat varför jag inte stänger av Bluetooth på min mobil och varför du som tror att du stänger av Bluetooth på din mobil troligtvis inte heller gör det.
Synology heter de ju, ja. Begränsa stödet för hårddiskar och gör därmed Carl-Emil Nicka lite mer besviken än han var tidigare idag. Mm,
och jag är ju redan ganska besviken, men det är en stor skillnad att vara besviken på NordVPN som jag alltid varit besviken på, att vara besviken på Synology som, alltså jag vet inte hur mycket pengar jag har plöjt ner i Synology genom åren. Vilka är Synology?
Ja, det är ju ett bolag som gör NASAR bland annat.
Exakt. NASAN som enligt mig borde ha varit årets julklapp under väldigt många år. Alltså det stället där du kan lagra alla dina filer på ett centralt ställe på en egen nätverksuppkopplad hårddisk som bara du har åtkomst till. De har varit duktiga genom åren och det som de framför allt har excellerat inom, det är just kompatibiliteten. De har haft väldigt bra kompatibilitetslistor där de har visat vilka hårddiskar, vilka nätverkskameror, vilka batteribackupper som har varit kompatibla med deras NASAR, alltså deras sådana här små lådor som man sätter in hårddiskar i. Men nu har Synology beslutat sig för att nja, så ska vi inte riktigt ha det och skriver så här på sin webbplats fritt översatt till svenska.
För användare innebär detta att från och med Plus Series-modeller som släpps 2025 kommer endast Synologys egna hårddiskar och tredjeparts hårddiskar som är certifierade enligt Synologys specifikationer att vara kompatibla och erbjuda hela utbudet av funktioner och support.
Mm. Och det som då annars faller bort, det är då till exempel volymövergripande deduplicering, det som gör att inte samma fil som lagras tre gånger tar upp tre gånger ytan utan kan samlas, ta bara upp en gång i ytan. Livslängdsanalys och automatiska firmware-uppdateringar bland annat. Och det där sista, det kan jag absolut köpa, att automatiska firmware-uppgraderingar inte funkar annars. Men det är lite konstigt det här tycker jag, för Peter, är Synology en av de här stora världsledande tillverkarna av hårddiskar?
Inte som jag har talat om i alla fall. Utan vilka har vi då? Seagate, Western Digital och Toshiba, va?
Ja, precis. De tillverkar egna hårddiskar. Så hur kan det finnas Synology-hårddiskar?
Är det ett nytt klistermärke på ovansidan?
Exakt. Alltså, man tar en av de här tillverkarnas hårddiskar, Och så lägger man ett klistermärke ovanpå och så ändrar lite i firmware på disken så att den ska identifieras som en Synology hårddisk. Synology har ingen egen hårddisktillverkning utan de white lablar andra hårddiskar. Det kan finnas goda skäl för företag att köpa hårddiskar som är från just NAS-servertillverkan. Och det är till exempel för supportavtal. Att, om du vill ha det här supportavtalet, då måste du köpa våra diskar för vår NAS för att det är så vi har testat det och det är bara så vi kan garantera den här, det här supportavtalet. Det hade inte varit några problem, men nu när de liksom till vanliga konsumenter som vill ha lite mer högpresterande NASar kräver att de köper de egna hårddiskarna som inte är egna från första början, det är problematiskt. Och det är ju för att priset sannolikt kommer vara högre på de här Synology klisterlappshårddiskarna. Och för att en av de saker som vi har rekommenderat många gånger i podden är ju den statistik som säkerhetskopieringstjänsten Backblaze publicerar varje år. Där de visar hur pass hållbara olika tillverkares hårddiskar har varit. Och det gör ju att då går det inte längre att välja bara just de diskarna som har presterat riktigt väl. Och sen finns det en sak som irriterar mig något kopiöst. Och det är att i det här pressmeddelandet, då skriver de också så här, citat. Dessutom kommer migrering av hårddiskar från en befintlig Synology NAS till en ny plusmodell fortsätta vara möjlig utan begränsningar. Slut på fritt översatt citat. Hur får de ihop det? Alltså, okej, okay, så om jag köper hårddiskar utan Synology-klistermärke, sätter i dem i en gammal NAS och flyttar dem till en av de nya NASarna, då får jag bibehålla funktionerna. Men köper jag nya diskar och sätter in dem i en från icke Synology och sätter in dem i en ny sån här Synology-NAS, då får jag inte de här funktionerna. Har du någon gång hört talas, Peter, om en tillverkare som bara vill sälja gamla modeller?
Nej, just ja, det hade väl, jag vet inte, det hade väl gjort att folk inte uppgraderade dem.
Ja.
Men tokigt.
Ja, väldigt, väldigt tokigt. Och Synology, ni har varit duktiga genom åren. Nu utmanas ni dessutom av Unify. Så om det är en rekommendation som vi ska ge här så är det skärp er.
Mm. Ja. Vi går in på veckans huvudämne. Spanskt IPTV splittrar internet. Jag vill ge ett litet triggervarning här nu för alla vi datornördar. Detta handlar delvis om fotboll.
Ja, precis. Det är alltså sån här sport som det kallas.
Ja.
Först och främst, för att vi ska förstå det här så måste vi definiera två stycken ord. Och det första ordet, det är CGNAT. Vad är det, Peter?
Det är att vi delar på IP-nummer. Typ att du har ett IP-nummer för att jag vet, det kan vara ett helt hyreshus eller någonting och så delar alla på det IP-numret.
Precis, så istället för att vi har våra egna IP-nummer eller egna IP-adresser så är vi flera stycken abonnenter i till exempel en bostadsrättsförening som har samma IP-adress, vilket gör att om en av abonnenterna beter sig illa och blockeras på en webbplats, då blockeras alla på den webbplatsen. Och det gör det också svårt att komma åt vissa funktioner som NASAR erbjuder på distans.
Och detta är på grund av att IP-numren IP4 håller på att ta slut, va?
Precis.
Ja.
CDN, vad är det för någonting?
CDN är väl att du lagrar exempel media och annat tungt på andra servrar än din egen.
Ja, ett CDN-nätverk. Det är ett nätverk som gör att en webbplatsägare kan sprida ut bilder, videoklipp och liknande på en mängd olika servrar utspridda över hela världen för att den som besöker webbplatsen ska få snabb åtkomst till det som finns på de servrarna så att det servas så nära besökaren som möjligt. Och det är också någonting som kan skydda webbplatser mot överbelastningsattacker. För en överbelastningsattack där så mycket trafik som möjligt skickas till en specifik server kan få även biffiga servrar med begränsad uppkoppling att gå på knäna. Men ett sånt här CDN-nätverk, det är ju gjort för att bara skicka massvis av trafik. Och det gör att ett CDN-nätverk kan stå emot många överbelastningsattacker. Vilket var ett skäl till att till och med regeringskansliet valde att använda en sån här CDN-tjänst från amerikanska Cloudflare. Någonting de gjorde på tiden då vi inte hade det avtal som vi pratade om förra veckan som gjorde det möjligt att överföra personuppgifter till amerikanska tjänster bara baserat på det adekvansbeslutet. Men i alla fall, vi har fått reda på varför regeringskansliet valde att lägga regeringen.se bakom Cloudflares CDN-tjänst. De sa så här i en kommentar till Ny Teknik som återpublicerades av Voister april 2023.
Regeringskansliet behöver ha ett stabilt skydd mot överbelastningsattacker och andra cyberangrepp som kan riktas mot regeringen.se. En bidragande orsak till detta är det förändrade och försämrade omvärldsläget med en ökad risk för sådana attacker. Regeringskansliets leverantör av extern webbplatsdrift har anlitat Cloudflare för ett kraftfullare skydd av regeringskansliets verksamhet. De personuppgifter som kan beröras är besökares IP-adresser som Cloudflare sparar under en begränsad tidsperiod.
Precis. Och det här är någonting som våra svenska myndigheter behöver. För vi har ju pratat i podden om hur svenska myndigheters webbplatser har slagits ut av överbelastningsattacker. Från till exempel No Name 057 och dessförinnan Anonymous Sudan. Så genom att lägga webbplatserna bakom ett sånt här CDN-nätverk, då kan webbplatserna bli mer motståndskraftiga mot överbelastningsattacker. Men det innebär också att precis som när vi som är internetabonnenter delar på en IP-adress med CGNAT för att ansluta ut på internet, så är det flera webbplatser som delar på en och samma IP-adress för CDN-nätverket. Det är CDN-nätverkets IP-adress som syns ut på internet, inte IP-adresserna som hör ihop med de specifika webbplatserna. Och kollar vi idag när vi står och spelar in det här avsnittet, då kan vi se att regeringen.se ligger fortfarande bakom Cloudflare. Och den IP-adress som syns för regeringen.se är därför samma IP-adress som går till många andra webbplatser också. Till exempel infineon.com, vilket verkar vara någon typ av finansföretag. premiersportsbook.ag som är någon typ av betting-site. potensclub.com som jag antar att har någonting med manlig potens att göra, men det är en inloggningsruta som dyker upp så jag vet inte exakt vad det handlar om. Det skulle kunna handla om 10 potenser också, vad vet jag. Och sen gaspan.cz som jag tänkte, det här kanske har någonting med gasledningarna att göra, men det hade det inte. Det hade med gaser i magen att göra. Så alla de här webbplatserna, de ser ut att ha samma IP-adress som regeringen.se. Och varför är det här då ett potentiellt problem? Och ett potentiellt problem, även om vi inte väger in att Cloudflare är amerikanska, för problemet hade varit samma ifall det hade varit en svensk sån här CDN-tjänst. Jo, det fick vi ett väldigt bra bevis på, eller jag fick ett väldigt bra bevis på det i lördags. För jag är medlem i en Facebookgrupp som handlar om GeneratePress och GenerateBlocks, verktyg som mer utvecklarfokuserade WordPress-användare använder för att bygga webbplatser. Och där var det en som skrev att besökare i Spanien inte kunde komma åt GeneratePress.com. Den här personen la ut en skärmbild och visade att nej, GeneratePress.com går inte att komma åt för spanska användare. Och skälet, det var ett meddelande från La Liga. Och jag vill poängtera nu att La Liga, som då är något sånt här fotbollsrelaterat, har inte någonting med GeneratePress och GenerateBlocks WordPress-utvecklingsverktyg att göra. Men La Liga, de förklarade varför det plötsligt var webbplatser som var blockerade för spanska användare. Och kom ihåg nu, en av poängerna med ett CDN-nätverk är att skydda mot överbelastningsattacker. Ett annat skäl, det är att göra så att resurser är tillgängliga i länder där besökarna kommer från, så att resurserna, bilder, filmer och liknande är så nära besökarna som möjligt. Men resultatet är detsamma. Det är en annan IP-adress som visas än den som faktiskt hör ihop med servern. Ute på stora vida internet är det CDN-tjänstens IP-adress som syns. Och La Liga berättar att konsekvenserna därför var de här.
Det är viktigt att betona att detta inte är en bred eller urskiljningslös blockering. La Liga är helt säker och har bevis för att dessa IP-adresser används för att distribuera olagligt innehåll tillsammans med legitimt material. De lagliga företag som påverkas av dessa blockeringar är sådana som Cloudflare medvetet har använt som en digital sköld för att dölja olaglig verksamhet utan deras vetskap och samtidigt som de har tjänat pengar på det. Mer än 50% av de pirat-IP-adresser som olagligt distribuerar La Ligas innehåll är skyddade av Cloudflare. Trots flera formella förfrågningar från La Liga om att Cloudflare ska upphöra med sitt samarbete med piratsajter har företaget vägrat att samarbeta och fortsätter istället att tjäna pengar på den kriminella verksamheten som det hjälper till att dölja.
Exakt. Så La Liga, de har alltså fått de spanska operatörerna att blockera IP-adresser som hör ihop med såna här illegala IPTV-tjänster som används för att strömma fotboll och liknande. Problemet är att de IP-adresserna hör ihop med Cloudflare. Och för Cloudflares kunder är det en IP-adress ut som visas gemensamt för flera kunder. Inte för alla kunder, men för flera kunder. Så när La Liga får internetoperatörerna att blockera en av Cloudflares IP-adresser, då blockeras åtkomsten till den illegala IPTV-tjänst som La Liga vill blockera. Men alla andra webbplatser som använder samma publika IP-adress, de blir också otillgängliga med anledning av det. Och det här visar på ett intressant problem. För vi vill ju ha CDN-tjänster för att vi ska få snabba webbplatser och framförallt för att vi ska skydda våra webbplatser mot överbelastningsattacker. Vi, nu pratar jag om alltså de som driver webbplatser, vi vill därför ha det. Men om det är så att en bedräglig verksamhet får dela på samma IP-adress som en legitim verksamhet, då kan det leda till att den legitima verksamhetens webbplats plötsligt inte är åtkomlig för den webbplatsens tänkta besökare. Och det här är svårt att lösa. Jag tycker ju personligen att det är fel att gå på operatörerna och säga att det är operatörerna som ska blockera de här specifika IP-adresserna. För de som gör fel, det är ju Cloudflare. Det är ju Cloudflare som säljer den här tjänsten till illegala IPTV-tjänster. Så egentligen borde det väl vara Cloudflare som på något sätt ska hamna i domstol här och det ska drivas ärenden mot dem. Men jag förstår samtidigt att det är lite samma problem som med Meta och Facebook. Meta och Facebook har ju till synes inga problem med att låta illegala IPTV-tjänster annonsera på Facebook och Metas plattformar. Jag ska bara säga Facebook, för jag bara sätter på Facebook än så länge, inte övriga plattformar. Men det, alltså, Facebook är ju fullsmetat av annonser för illegala IPTV-tjänster. Så jag kan tänka mig att det är lättare i ett land som Spanien att komma åt de lokala operatörerna än att komma åt jättar som Cloudflare. Anledningen till att vi lyfter det den här veckan, det är inte bara för att vi har fått se de här konsekvenserna i Spanien som jag blev varse om med anledning av det här inlägget i Facebookgruppen för GeneratePress, utan också för att vi har en ny dom från Patent- och marknadsdomstolen. Operatören 3 har tidigare blivit stämda av Viaplay, Discovery och TV4 för att de har gett åtkomst till illegal IPTV via, liksom, ja, de har gjort så att tres kunder har kunnat komma åt de här illegala IPTV-tjänsterna. Och Dagens Media rapporterade den 17 april om att nu finns det en dom från Patent- och marknadsdomstolen.
Just det. I tisdags gav Patent- och marknadsdomstolen medieföretagen rätt och bedömer att 3 gjort sig skyldig till att ha brutit mot signalrätten. Vi hoppar fram i artikeln här till om tillgången till den illegala IPTV-tjänsten ej blockeras inom 2 veckor kan 3 tvingas att böta 500 000 kronor.
Precis, och i den här artikeln så nämns också några IPTV-tjänster. Jag kollade på en av de här IPTV-tjänsternas webbplats och kunde konstatera att den låg, föga förvånande, bakom Cloudflare. Det innebär alltså att nu kan vi få liknande problematik i Sverige. Jag vet dock ännu inte exakt vad det här kommer att innebära för svenska användare. För att om det är så att 3 kan lösa det här genom att bara blockera de här specifika adresserna i deras DNS-tjänst, alltså det som gör att 3s abonnenters automatiskt konfigurerade enheter får reda på vilken IP-adress som hör ihop med vilket domännamn. Om de gör det på det sättet, då får det här inga större konsekvenser. Men om de tvingas blockera IP-adresserna, så som vi har sett i Spanien, då innebär det att då börjar vi splittra internet här i Sverige också. Och eftersom det bara är 2 veckor de har på sig, så kommer vi att ha ett beslut och kunna konstatera egentligen vad det innebär för svensk del bara inom någon vecka. Och det är väl ett gott skäl om något att prenumerera på den här podden, för att man ska få reda på vad det här egentligen kommer att mynna ut i. Så om ni inte redan har gjort det, passa på att trycka på den där lilla prenumerera-knappen, för då kommer ni redan nästa vecka få ett nytt avsnitt av podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.